Du lytter til P1.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Vet ni var jag var någonstans i helgen?
Nej.
Jag var i Helsingfors. Jag älskar den där stan och det var så väldigt länge sedan jag var där så att det var så mycket nytt jag såg. Men när jag åkte med taxin tillbaka till flygplatsen så passerade vi ett hus som var helt makalöst. Det var avlångt och byggt av glas och ett otroligt ljus kom emot mig. Och ovanpå på övervåningen var det som att det var fyllt av gas.
Oj,
som att hela taket var på väg att lyfta. Och jag ropade till taxichauffören, vad är det där? Det är biblioteket. Åh, det sa han. Hold on, sa jag. Stanna bilen, vänd om. Jag måste få titta. Så han vänder om och kör ner till det här biblioteket som ligger vid vattnet. Jag springer in och den här taxametern, tick, 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 tick. Jag struntar i pengarna. Jag var tvungen att titta. Och när jag gick in i det där makalösa huset så tänkte jag, här finns alla åsikter representerade, alla tankar, alla hemska händelser, alla känslor. Och ändå känner jag sån respekt och sånt lugn. Vad är det som gör att så fort jag kliver ut härifrån så blir jag arg på samma tankar, samma åsikter? Vad är det som gör att, att ett bibliotek tar fram det bästa i oss? Mm. Det var nästan en religiös upplevelse. Har ni varit där någon gång?
Ja, det är så fint det är att det idag är till och med Johan med Johan Strang som vår finske vän som nu är här och Johan när du hör detta.
Mm. Visst har du varit där.
Det är klart jag har varit där. Alltså det är ju ett sånt. Ja, ja, det är ett sånt, det är ett vardagsrum i mitt i stan. Vi många finländare och helsingforsare är ju jättestolta över det där biblioteket. Mina barn brukar gå dit och läsa och jag brukar ordna, vad heter det, möten där ibland. Liksom, jag är med i föreningen Norden så vi brukar ha våra möten där. Så det är liksom verkligen en sån här samlingsplats som har på något vis försökt återuppfinna biblioteken liksom, som mötesplatser. Och så kan man låna symaskiner eller dataspel eller instrument och sådana saker. Så
symaskiner? Det är ganska fint. Kan man låna en symaskin på biblioteket?
Ja, eller man kan gå dit och sy.
Det är helt otroligt. Jag gratulerar Helsingfors till detta.
Men själv är jag ju liksom... Själv tycker jag kanske bättre om gammal. Jag tycker ju mer om bibliotek som har böcker nu. Så det där. jag kanske skulle rekommendera om man är i Helsingfors så finns det ett universitetsbibliotek som heter Kaisabiblioteket som är jättefint och nytt.
Ja,
men sen är min favorit så det är liksom Nationalbiblioteket som är byggt typ 1840 och en del av det här tysk-ryska empircentrum är ritat av Engel då, i centrum av Helsingfors. Så här jättevackert och sådär. Så där brukar jag hänga. Men man kan turista i Helsingfors genom att gå på bibliotek. Det är
ja, det kan
cool.
man. Det kan man. Ja.
Där kan ju det med maktarkitektur, Johan. Det kan man säga.
Ja, ja, man går liksom och kröka nacken när man ska titta på byggnader här. Så. Och där tycker jag ju Oslo är lite... Alltså nu har det ju kommit mycket maktarkitektur i Oslo också, men Deichmans, alltså det här nya biblioteket där, så det är ju... Det illustrerar lite skillnaden mellan Finland och Norge ur det perspektivet. Att liksom i Finland så bygger vi ett sjujäkla stort och pampigt bibliotek. Medan i Norge så är det, liksom, det är lite mer anonymt på utsidan och det är mycket mer mysigt inuti tycker jag. Det är liksom så här, många kryp in och sånt.
I ögonblicket... Förhandlar Trump med Putin överhuvud på Ukraina med de konsekvenser det får för Europa och oss? Försvarsminister Pete Hegseth kommer till NATO med trusler. I gamla dagar för 2 månader sedan var Atlanterhavet en bro över till vän och beskyttaren på den andra sidan av oceanen. Nu ser vi plötsligt en välkänd och föraktad fiende i ögonen när vi kikar mot väst. Skriver nå Arne Hardis i Viken avisen. Voldsomme tider vi lever i, men hvordan har dere sett den siste ukens nyheter? Hassan, du var jo på en måte litt forsiktig optimist.
Ja, altså, nej, altså, jeg ved ikke, om jeg er forsiktig optimist, eller, altså, jeg er bare ikke så dedikeret pessimist i forhold til det her. Altså, det handler om mange ting. Det handler blandt andet om, at jeg synes, at verden stod et rigtig skidt sted, inden Trump kom til, ikke? Og jeg forstår ikke den her Trump-angst, der ligesom breder sig over Vesten nu. Altså, i Danmark er det sådan, at ungdommen opsøger psykologer nu på grund af Trump-angst, ikke? Og jeg tror måske snarere, det handler om... jeg håber, at det snarere handler om det, der hedder kainofobi. Kainofobi er den fobi, den frygt, som man kan have, hvis man er bange for alt nyt, ikke? Og at vi er på vej hen et nyt og måske bedre sted, fordi tingene forandrer sig lige nu, ikke? Og det så jo ikke godt ud. Det var lignede jo bare en langstrakt katastrofe, det hele, ikke? Altså, så jeg ved det ikke.
Åsa eller Johan, vem vill ta
Nej, men jag förstår vad du... Jag måste ge dig rätt här, Hassan, att... jag tyckte också att jorden var ett förskräckligt ställe att vara på innan Trump kom. Jag skulle säga att han är resultatet av så mycket som har varit fel. Och jag tänker, det är inte så att det var särskilt bra på Gaza-remsan heller innan han sa att han skulle göra ett turistparadis, sa det. Det har inte funkat i Ukraina, offensiven mot Ryssland heller. Alltså det är så mycket som inte har funkat. Han är väldigt tydlig med att det är kapitalets män han lutar sig mot. Och det har ju liksom Vita huset alltid gjort och sådär. Så på sätt och vis är han ju tydligare. Men jag tycker ändå att det är en kvalitativ skillnad med honom och med andra presidenter. Mm. Så visst får jag ångest. Du då, Johan?
Jag vet inte. Alltså jag blir kanske mest rädd i de mörka stunder där jag tänker att vi ju har lite liksom samma tendenser i Europa också. Alltså vi brukar ofta liksom se på USA som något sånt här crazy, annorlunda, freakigt ställe som inte har någonting med oss att göra. Men det där, ja, jag vet inte. Jag skulle kanske känna mig mycket tryggare om vi i Europa hade liksom en gemensam linje i sådana här frågor och stå tillsammans och så här, men det gör vi ju inte. Vi har ju liksom samma politiska utmaningar här, och Elon Musk blandar sig i tyska valet och talar om the mega movement och såna här saker.
Och det är engelska valet också,
eller ja, det är förstås
politik.
Ja. Om det är Europa.
Ja, men samtidigt kan man ju säga att Trump har knyttet Europa sammen, ikke? Og også Norden i øvrigt. Altså, vi har aldrig set så stor dansk interesse for det nordiske projekt, som vi ser lige nu. Altså, der er virkelig, skruet op på alle nordiske parametre. Jeg ved det ikke. Jeg synes der er så mange... Altså, vi griber fat i bestemte udtalelser, så fordrejer vi dem for at argumentere for, at vi nu har fået en diktator i Det Hvide Hus, og at verden går under, ikke? Altså, det er det, vi gør igen og igen, ikke? Og hvem ved? Altså, hvem ved om det her... Altså, den amerikanske udenrigsminister, som selvfølgelig er 100% Trump-loyal, ikke? Han siger lige nu, jamen, vi skal jo forhandle om en fred i Ukraine. Selvfølgelig skal vi det, og verden er heldig at have Trump ved bordet, når der skal forhandles om fred, ikke? Jeg ved det ikke. Jeg siger bare, at det gik ikke særlig godt inden. Altså, så måske skulle man også... give tingene en chance.
Men vad han säger är så här, vi ska förhandla om Ukraina, men då måste vi få alla era mineraler först. Mm. Alltså det är någonting här som skaver med ordet förhandling. Jag skulle inte kalla Donald Trump för en diktator, därför att han är folkvald president. Och det fanns två att välja mellan om man valde den här. Men han ligger ju i krig med staten. Han avskedar folk, han fyrer folk som han inte tycker passar honom och så vidare. Han är på väg att rita om liksom spelplanen helt och hållet, utöver att han har idéer om hur man ska lösa världskonflikter som ingen annan har haft förut. Jag tycker du är lite naiv, Hassan. Men jag älskar ju att du går in med den här spiriten. För att den behöver man ju också ha. Ju.
Ja, och jag är självklart nervös när jag gör det. Det är klart, inte? Alltså. Men alltså, jag tillhör mig att vara, alltså, att vara naiv i den här sammanhang. Det, jag vet inte vad jag ellers ska göra. Måske är det för att jag har små barn. Och de ska växa upp i en värld som är bättre än den världen jag växte upp i.
Det,
är
ju, det kan det är ju, du glömma, Hassan.
Jamen, det er jo den biologiske nødvendighed.
Jeg synes det er langt mer interessant at følge det som sker under overflaten end det som sker i de setningene som du citerer, Hassan. Nemlig alle de strukturelle ændringene som sker så raskt at vi klarer ikke at følge med. All den demontering som sker og flyttingen av makt som nå Elon Musk har fått enda mye mer av, men det jeg selvfølgelig er opptatt av er hva betyr det for oss. Og der går det jo opp for Europa at vi er kanskje et dårlig sted uten det amerikanske imperium. Og det imperiet som Donald Trump nå bygger, det handler ikke om å holde sammen, det handler om å bygge et sterkere USA, som ikke vil ta hensyn til Europa. Og du har helt rett, Johan, det er akkurat det du beskriver som din bekymring, det er også min bekymring. For vi er ikke samlet sånn som en skulle vært samlet, og den splittelsen den skjer mellom for eksempel altså, i synet på medier, den skjer i synet på historie, den skjer i synet på vitenskap, og så videre og så videre.
Kultur.
Og Arne Hardis, når han snakker om den gamle anti-amerikanismen som nå bobler fram igjen, så henter han fram gamle Georg Brandes som forbandt amerikanisme med mangel på åndelig frihet. Og det må jeg bare si at det som ligger under og bobler under overflaten her, er et ønske i verden om å fjerne muligheten for åndelig frihet.
Men det er jo roligt også, altså den her anti-amerikanismen så har jo haft liksom olika politiska hemvister. Altså det finns en sån här konservativ europeisk anti-amerikanism som handlar om liksom bildning och kultur och såna här saker. Men sen finns det ju också den här vänster-anti-amerikanismen som är ju liksom mycket yngre. Alltså vänstern har ju, i Europa har ju traditionellt, och framförallt i Norden, alltså haft, alltså avgudat Amerika som ett liksom ett paradis, ett land av frihet, och där var många liksom av vänstervärderingar faktiskt har liksom förverkligats och så här. Men sen under kalla kriget så sakta men säkert så blev liksom anti-amerikanismen liksom en vänstergrej istället. Vi har ett otroligt komplicerat förhållande till USA.
Ja, visst är det så. Det är, verkligen, det hör jag ju själv. Och det finns ju så mycket med USA att älska, som Netto. Till exempel att där finns ju de främsta vänsterintellektuella, de finns där. De vi annars
kan söka
alltid asyl
hos oss.
och de gör podcaster där vad de viskar. Ja, ah, viskar. Yeah.
Men och högersidan har problem nu. Anders Fogh Rasmussen, som jo selvfølgelig har haft sine positioner i verden.
Tidligere dansk statsminister og NATO-chef.
Nettopp. Han har skrevet en kronik i Berlingske, der han uttrykker skuffelse, vrede og sorg.
Ja, god.
Det er,
det er
stor...
første gang, jeg hører ham udtrykke følelser.
Men altså, visst er det vel endda så, visst kan vi vel endda takke Donald Trump for dette, at han faktisk gjør at den svagaste länken i det nordiske samarbetet, nemlig Danmark, endelig har vaknat til liv.
Jeg er helt enig.
Endelig forstår danskerne, hvor de riktige vennerne finnes. Det er her i Norden.
Ja, men meget mere end det. Altså EU, som har været en reguleringsinstitution, ikke? Og nærmest ikke andet, har lagt sig i skødet på amerikanerne. Ikke? Europa blev nødt til at vågne op og finde ud af, hvad Europa skal være nu, hvor USA udvikler sig i den her, ja, hvad skal vi kalde det, potentielt vanvittige retning, ikke? Og på samme måde med Norden specifikt, og Danmark især. Altså, vi bliver nødt til at definere, hvad vi ønsker for den fremtid, hvilke alliancer, nære forhold, hvordan idealerne skal bæres videre, og hvilke idealer, der skal bæres videre. Det har vi jo ikke været tvunget til at tænke på i årtier. Det er da en fantastisk mulighed, altså.
Og i Finland har vi da en politiker, Mika Altola, som snakker om misunnelse, Trump-misunnelse. Hva det, Johan?
Ja, säg det. Alltså, han twittrar helt enkelt att det vid sidan av all Trump-angst också finns en Trump-avundsjuka i Europa. Alltså som då har att göra med en avundsjuka över att Trump faktiskt får saker till stånd, medan vi i Europa bara välar och tvekar och så här.
Du lyder till norsken, svensken och dansken.
Halvannen uke etter skoleskytingen i Sverige som tok livet av 11 personer, konkluderte politiet med at hendelsen var planlagt, men at offerne var tilfeldig utvalgt. Men hvordan har diskusjonen og samtalen vært i Sverige også? Sentralt har jo vært en diskusjon om en lydfil om hva gjerningsmannen sier, for eksempel. Sier han som TV4 mener at dere skal ut av Europa alle ihop? Hör här från nyheterna i SVT.
Det här klippet från massskjutningen i Örebro har fått spridning världen över. Särskilt efter TV4s publicering där ljudet har bearbetats för att framhäva röster. TV4 drar slutsatsen att någon skriker "Ni ska bort från Europa." Ett citat som spridits vidare i internationella medier.
Ja, nej, alltså det går ju inte att höra vad han säger på den där ljudfilen. Det här är ett fruktansvärt dåd och det finns ett behov av att få en förklaring, ett motiv. Och eftersom det är så många kvinnor och så många invandrare som är skjutna så är det ju liksom lätt att tänka att det måste finnas ett ideologiskt motiv bakom det här. Andra påpekar att han verkar ha varit väldigt arg på socialtjänsten som inte gett honom pengar. Och den här veckan så har Expressen, tidningen, hittat en ljudfil där han attackerar socialtjänsten för några år sedan och sådär. Mm. Alla vill ha en förklaring och eftersom Sverige är ett land där vi hela tiden pratar om invandring och rasism, så det är klart att en sån här diskussion var tvunget att komma förr eller senare.
Dette er jo en situasjon dere har hatt i Finland noen ganger, Johan. Tre skoleskytinger på 2000-tallet.
Ja, altså vi har haft väldigt många. Jag vet inte, altså orsaken till det, så det vet jag inte. Tyvärr så är det ju så att det är lite epidemier. Altså när det kommer en så kommer det liksom sedan en massa copycats och så här. Men sen har det ju nog också fört en diskussion om ja, ungdomars psykiska hälsa och såna här saker. Så det har nog haft en ganska ordentlig inverkan på debatten i Finland.
I fjor, efter skoleskyting i fjor, så sa politiet i Finland till Yle att de har i genomsnitt 3 skoletrusler per uke.
Just det.
Det är ett väldigt högt tal.
Jag tror att det är väldigt mycket, ja. Men sen tror jag också att man har liksom gjort ändringar och så att man är liksom mycket mer, vad heter det, uppmärksam på den här frågan och kanske fångar upp en del också. Men alltså det är ju ett jättestort problem och det är fruktansvärt att det har gått så här långt.
Jag ska bara upplysa våra nordiska lyssnare här att den här skolskjutningen har lett fram till en stor kris i Sverigedemokraterna. Därför att regeringen gick enast ut och sa att man vill försvåra möjligheten att skaffa ett sånt här halvautomatiskt vapen av militär typ. Mm. Och då spricker Sverigedemokraterna upp därför att deras rättspolitiska talesperson, tror jag väl han är, Richard Jomshoff, säger att det här beslutet är inte förankrat och han tycker att det är helt fel. Medans andra i partiet då menar att det blir väldigt svårt att försvara varför jägare ska ha den här typen av vapen, därför att Richard Jomshoff säger att det här slår mot alla jägare, de ska inte behöva betala för det här dådet.
Mm.
Det finns en siffra här som jag tycker är intressant. I Sverige så har vi 300 000 med jaktlicens. 150 000 är med Svenska Jägarförbundet, men det är 350 personer bara som jägare som har ett sånt där vapen för att skjuta hjort och rådjur och sådär.
Mm.
Så att det är en väldigt, väldigt liten grupp som man talar sig varm för och som gör att det här partiet då skälver nu. Men det som har att göra med att det är en kulturfråga och att den borgerliga regeringen inför det här valet nu senast, Ebba Busch och Ulf Kristersson, de klädde sig i jackkläder, gick ut i skogen och skulle visa att de var ett med landsbygdsbefolkningen. Och så att det får såna, ett sånt här dåd kan liksom aldrig bara vara en tragedi, utan det får såna effekter som man aldrig kan liksom tänka ut på förhand. Liksom. Det är ofta så politiken är, att det mest oväntade kan få saker och ting att riktigt rysta.
En av de största frågorna efter de här skolskjutningarna i Finland handlar ju väldigt mycket kring pressetik. För att det var ju de första liksom stora tragedierna i Finland efter att internet hade blivit liksom det här centrala forumet för den politiska eller för massmedier överhuvudtaget. Så det fanns ett sådant enormt sug av live-rapportering och då hade liksom journalister inte tid att vänta på polisens officiella historia, utan man liksom gick och intervjuade folk och pressade sig till intervjuer. Och man gjorde intervjuer med folk som var i chock och man lurade till sig intervjuer genom att låtsas vara krismedarbetare och sådana här saker. Så ungdomarna i Jokela var det här första skolskjutningen hände då, så hade en adress där som samlade liksom flera tusen namn som kritiserade hur journalisterna hade behandlat anhöriga och offer. Och det var en stor diskussion, opinionsnämnden för massmedia kritiserade det här. Man gjorde en massa utredningar och nya pressetiska linjer. Så. Jag skulle vara förvånad om inte man i Norden hade lärt sig av det här. För vi ska ju inte behöva gå igenom samma skit för att lära oss samma läxor.
En burde det. Liksom. Men det är hur det blir brukt politiskt bara 2 timmar efter att angreppet blev känt och förrän visste vem gärningspersonen var, gick FRP-ledare Sylvie Listhaug ut och skrev om angreppet för sina 188 000 följare. Där hon skriver att det är skrämmande att se vilka krafter vi har med att göra. Vi kan inte vara naiva. Och det utan att definiera vilka krafter vi egentligen snackar om här, men det, den tendensen har vi ju sett på både höger och vänster sidan.
Hilde, du får förklara för finska lyssnare vem Sylvie Listhaug är.
Sylvie Listhaug är då också ledare för Fremskrittspartiet och ett liberalistiskt folkeparti på högersidan med i ögonblicket stor vind i seglen.
Yeah.
Men och du menar att hon pekade ut då att det skulle vara invandrarrelaterat?
Hon säger ju inte det, hon säger bara starka kräfter.
Mellan linjerna, mellan raderna.
Men det är ju nettopp det, den tendensen då till att vilja lage politik av detta som både jag har sett på höyre och på vänster sidan.
Hiss och diss.
Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Johan, jag börjar med dig. Vad vill du hisse? Och det betyder alltså följligen att lyfta fram något och disse, det vi inte har likt.
Ja, alltså min hiss har kanske faktiskt lite med frykten för Trump att göra, alltså med rädslan för Trump. Alltså för att vi hade i höstas en sån här historie om ett lagförslag där regeringen ville göra nya regler för Finlands forskningsråd, alltså för Finlands akademi som delar ut pengar till forskning. Och de föreslog att Finlands akademi inte ska få finansiera forskning som strider emot Finlands utrikespolitiska linje.
Oj.
Allt det här mobiliserar ledande forskare i landet och protesterar mot det här. Och nu verkar det som, alltså idag ska det upp i riksdagen och det verkar som om regeringen backar och undervisnings- och kulturministern har sagt att hon vill ta bort den här formuleringen. Så min hiss går till mina forskarkollegors politiska aktivism. Alltså ibland överraskar vi oss själva. Det tycker jag var fint att vi fick det där ändrat.
Och diss?
Dissen, så det går till Jallis Harkimo som är en sån här, en lokal man, affärsman som har gett sig in i politiken för kanske 10 år sedan eller någonting sånt här, för sitt eget parti. Han ägde ett hockeylag som han sen sålde till den ryska ligan och såna här saker. Lite kontroversiell figur, men nu vill han kandidera i kommunalvalet för att bli borgmästare i Helsingfors. Men han bor egentligen i grannkommunen Sibbo och fick kritik för det här. Alltså, att varför vill du bli borgmästare i ett annat ställe än var du bor? Men då kontrar han med att ifrågasätta Samlingspartiets borgmästarkandidat Daniel Sasonovs nationalitet. För att Sasonovs föräldrar har flyttat hit som ingermanländare, alltså som såna finnar på ryska sidan på 90-talet. Så, hur lågt kan man sjunka egentligen? Min diss går till det här helt enkelt.
Åsa.
Ja, veckans hiss för mig går till Danmark. 200 000 danskar har skrivit på ett upprop som heter Make California Great Again. Man vill köpa Kalifornien och ge Kalifornien smörbröd och annat danskt hygge. The Guardian som har uppmärksammat mig på det här. Jag älskar när man svarar med den här typen av satir mot en dåre. Heja Danmark! Veckans diss. Med anledning av tragedin på Risbergska skolan i Örebro så har nu skolorna fått möjlighet att få leta igenom elevernas väskor om regeringen får bestämma. Jag tycker det är djupt integritetskränkande. Jag tittade inte ens igenom mina egna barns väskor därför att jag litar på folk. Mm. Jag skulle aldrig titta i min mans fickor eller någonting sånt. Låt mina grejer vara i fred kan jag säga. Veckans diss.
Hassan.
Ja, min uges hiss vil glæde dig, Åsa, ved jeg. Den handler om den her læsekrise, vi hele tiden taler om, ikke? Men det viser sig, at danskernes indtag af skønlitteratur nu er det højeste i 30 år. Ikke?
Ui.
Ja, det vil sige, at det er steget fra 14% i 93 til 23% i sidste år. Ikke? Altså, der bliver læst helt vildt af danskere over 16 år. Ikke? Man læser dagligt, eller næsten dagligt. Ikke? Sikke en glædelig begivenhed. Min uges dis går til den samlede danske teaterbranche, som med skuespilchefen for Det Kongelige Teater er gået ud i et personangreb på en teateranmelder, som tillod sig at kritisere en forestilling på Det Kongelige Teater. Ud fra et personligt perspektiv. Forestillingen hedder X og handler om parforhold, og anmelderen involverede sig selv og sit eget parforhold i anmeldelsen, og er nu blevet sablet ned af Det Kongelige Teaters chef. Anmelderen har skrevet en fin anmeldelse og står på mål for den, jeg hylder hans mod, men følgagtigheden i skuespilbranchen, teaterbranchen er deprimerende, altså at se den her flok mennesker, der fuldstændig panikker over, at et enkelt individ kunne anmelde en forestilling så kritisk, som det blev gjort. Øv!
Min hiss går til podcasten Riksrådet. De er som norsken, svensken og dansken, men fra Riksfellesskapet, der vi hører også danske Lars Trier Mogensen, Anna Kolukjo Kleist fra Grønland og færingen Heini Skorny. De har nå nettopp startet med dette prosjektet. Jeg vil gi dem litt tid, fordi de kan godt varmes opp enda mer i trøya og by enda mer på seg selv, men ekstremt interessant. De snakker på dansk, og det finnes overalt på podcastplattformer. Min diss, stadig flere norske redere viser seg å ha solgt tankskip som har havnet i den russiske skyggeflåten. Nylig fortalte NRK at Arne Blystad og Trond Moen er to av de som i 2023 solgte altså hvert sitt tankskip med fortjeneste til tyrkiske forretningsmenn. Og de sier de ante ingenting om at dette havna i klørene til Russland. Det mener Dahl Martinsen ikke burde ha kommet som noe overraskelse. Det er min store diss. Det at Tyrkia har fungert som mellommenn for Russland har vært kjent helt fra begynnelsen, sier professoren.
Hiss og diss.
For en måned siden publiserte Danske Frihetsbrevet en artikel om grenseoverskridende kultur på suksessforlaget Lindhardt og Ringhof med to åpne kilder, en forfatter og en tidligere ansatt. Flere enn 15 ulike kilder hadde snakket om erfaringer fra forlaget og beskrevet en seksualisert ledelse. Det sa I alle fall Jeppe Bensen, som tilsammen med kollegaen Emil Findalen gransket forlaget I Frihetsbrevet. Siden har flere medier kommet på banen, blant annet Berlingske denne uken med 22 kilder, 7 av de var åpne. Forlag og ledelsen har sagt at de ikke gjenkjenner beskrivelsen av seksualisert kultur. Jeg gjenkjenner ikke beskrivelsen av en seksualisert kultur på forlaget, men hvis noen har opplevd at de har overskredet deres grenser, vil jeg gjerne unnskylde, sier direktøren. Eieren Egmont har varslet at de setter I gang en undersøkelse, at de ikke vil kommentere saken før de har fått svar på den. I tillegg har også flere forfattere stått frem og støttet forlaget. Men forfatteren som først sto frem, det var deg, Hassan.
Ja,
det riktig. Og hvorfor gjorde du det?
Det komplekst at svare på. Altså, det enkle og ædle svar at jeg gjorde det, fordi man skal stå frem imod de uretfærdigheder, man har oplevet, hvis man har været vidne til dem, især, eller også, når de ikke gået ud over en selv, men I, som det har været I dette tilfælde, altså især yngre kvindelige ansatte, ikke? Men det mindre ædle svar jo, at der skulle en begivenhed til for mit vedkommende, som handlede om, at jeg følte mig rigtig dårligt behandlet af mit forlag og oplevede, hvilken kynisme de kunne praktisere, når de når det slog dem, ikke?
Altså dette nå er jo ikke forlaget her, og dette jo selvfølgelig dine ord I dette, og forlaget har tatt avstand til mye av det som sagt. Men du innrømmer jo også I artikkelen at du selv utnytter de mulighetene som forfatterstatusen ga deg.
Ja.
Og spørsmålet da, snakker du for å vaske dine egne hender?
Jo, men den diskussion har vi I Danmark haft mange gange, ikke? Mm. Altså, jeg har stået frem og svaret på det samme spørgsmål igen og igen. Vasker jeg mine egne hænder? Og selvfølgelig gør jeg det. Det da klart. Altså, det vil jeg da også benytte lejligheden til at gøre, ikke? Naturligvis, men man kan jo godt fortælle en sand historie om en kultur og nogle traditioner, som grænseoverskridende og nedgørende, selvom man selv I gang med at vaske hænder. Ikke? Mm. Sådan må det jo være. Altså, jeg kan ikke andet end sige, at man bliver nødt til at kunne rumme kompleksiteten, fordi der findes jo ikke individer, som enten gode eller onde. Mm. Men der jo mennesker, som kan erkende deres egen medvirken, og det bilder jeg mig ind, at jeg ikke? At jeg har erkendt, hvad jeg har været med til, og jeg bestemt ikke stolt over det. Mm. En af grundene til det at min 14-årige datter for første gang I sit liv skal I skolepraktik i en virksomhed nu. Ikke? Mm. Og min første tanke var, jeg håber virkelig ikke, hun skal I praktik i forlagsbranchen. Ikke? Mm. Fordi jeg kender forlagsbranchen fra indersiden. Ikke? Mm.
Du fik blant annet støtte fra Forlagspodden, som en svensk podd, Kristoffer Lind og Lasse Winkel. Men denne samtalen også, den griper jo rett inn I noe du har vært veldig opptatt av lenge, og det Hassan snakket om, at man, altså her var det kritikk av en kultur mer enn av enkeltpersoner, for eksempel. Og det å kritisere en potensiell seksualisert kultur, vanskeligere enn virker det som, enn å henge ut enkeltpersoner. Det en erfaring du har?
Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Me Too var jo så veldig starkt I Sverige. Det var jo svårt å... Eller ja, kanskje. Altså, det var lettere å henge ut enskilda personer än att diskutera strukturer och kulturer. Ja, så är det nog. Alltså jag måste säga, jag har sagt det flera gånger förut, men jag säger det igen. Man blir väldigt häpen när man hör sexismen I Danmark. Mm. Alltså, Den här historien om det här danska förlaget går ju inte, och det vågar jag hävda, det går inte att översätta till andra nordiska förlag, utan det är något väldigt, väldigt speciellt. Dels på det här förlaget tror jag, men också danskt. Jag kommer inte ifrån det. När MeToo äntligen kom till Danmark så ser man att det behövdes där bättre kanske än på några andra ställen, därför att det var helt otroliga grejer som avslöjats.
Ja, alltså,
I alla institutioner och överallt. Ja, det är helt gammaldags. Det är som färdas tillbaka till 70-talet.
Ja, det är riktigt. Men Hilde, jag vill riktigt gärna följa upp på det du säger, för jag kan ju se när vi står mitt i den här sag i Danmark som vi gör nu, att det har varit förhållsvis nämnt i Danmark att mobilisera vad kan man säga, stämningen mot ett enkelt individ som har brutit reglerna och begått sexuella övergrepp för exempel, och så ta det enkelt individ, träck det fram och häng det ut i medierna och straffa det i all eftertid, ikke? Men att adressera kulturen och ledelsesansvaret är verkligen en helt annan sag. Alltså en helt annan sag med långt större motstånd, långt mer illojalitet, långt mer, vad kan man säga, ja, nu på ett dansk ord, rövslickeri, ikke? Alltså en trang till liksom att lägga sig flat ned för den maktfulla ledelse, ikke? Och enten lukka ögonen eller gå till motangrepp på dem som kritiserar ledelsen, ikke? Det är tendensen i Danmark, alltså. Det må jeg sige.
Du har jo været en del i Danmark og Johan. Ja. Og ser du det samme som også?
Ja. Altså absolut. På många sätt så känns såna här saker väldigt, väldigt, väldigt danska. Alltså de proportioner som det har haft och sådär. Men sen brukar jag också alltid hävda att det finns något fint i det där. Fint i det där danska också. Alltså att på något vis man är inte rädd för könslighet eller sådana saker. Men alla såna här saker är ju, ja, det är ju långt över gränsen. Och det är ingenting jag känner igen från Finland heller. Alltså jag tänker MeToo hos oss var ju också, alltså det fick inga sådana här Svenska akademin proportioner och det handlade mest om kulturbranschen, alltså film, teater och musik. Och det var, men jag håller också med liksom om att det var mest enkelt individer, alltså individer som hängdes ut och sådana här större strukturer, så var det mycket svårare att nå fram till. Och jag tänker på mig själv liksom som whistleblower. Jag är väldigt imponerad av Hassan, alltså vad du har gjort och så här. Alltså, jag skulle säkert vara för feg eller sen liksom för blind. Och jag tänker, alltså, om jag tänker så här, jag har aldrig stött på något sexuellt ofredande i den akademiska världen. Jag vet inte om vi är besparade för sånt. Eller sånt. Men däremot så har jag ju sett en massa strukturer som liksom har bidragit till att jag har lyckats avancera på min liksom karriärstege medan duktigare och smartare kvinnliga kollegor har liksom stannat kvar. Men det är ju liksom jättesvårt att liksom, hur ska man whistleblowa det? Alltså?
Ja. Jag har ju följt den saken självklart helt ifrån starten. Og så kjenner jeg på hva som skjer i meg selv. Først så kommer den der beskyttelsen. Og Hassan, hva har du gjort? Altså, det er den aller, aller første tanken som er rett, som jeg klarer å skyve vekk med en gang. For å tenke, ok, her er det ute, da skal man liksom prøve å finne ut hvordan kan man støtte på best mulig vis. Men så skjer det noe når da kritikken mot forlaget og mot personer og alt mulig sånt kommer, så begynner jeg å tenke sånn, ja, men det må jo ha vært så tøft å drive et så stort forlag. Tenk på alle de som har stått på alle de timene. Ja, det ble for mye festing, men Hassan var med på det selv. Altså, det skaper så mange sånne bølger av følelser i kroppen av å følge det som er som whistleblowing, eller varsling på norsk. Mm. Og det er denne saken, men det har jeg kjent i meg selv så mange ganger. Mm.
Jag förstår precis vad du menar, att så fort det är någon whistleblower som träder fram, så blir ju den personen granskad och betänkliggjord. Mm. Varför just hon eller han? Mm. Ja, men den där personen har ju själv gjort si och så, eller vill säkert komma åt någonting och ta hem och sådär.
Mm.
Så jag förstår precis vad du... Och jag kände också först, men Hassan, vad har du gjort? Och sen så började jag tänka, men hur kan man verkligen säkert påstå? Och sen allt det där, det drabbade...
Det virvlar.
Det virvlar, det gör verkligen det.
Mm.
Men det jeg er mest imponert av, Hassan, er at du viser din utilstrekkelighet og skrøpelighet.
Mm.
Og det er du helt åpen om. Og hvis det er noe jeg tenker vi trenger i dag i verden, så er det jo nettopp med å gå fram med alle sine motiver som kan være hederlige, men også skittne. Mm. Eller man kan ha så mange tanker i hodet, og så sier du det. Og det må jeg innrømme at jeg håper at folk legger merke til.
Mm. Nå, tak. Tak for det. Jeg vil også sige, jeg har jo ikke noget imod. Jeg er jo vokset op og elsker den danske kultur med frisind og festligheden, ikke? Som Johan beskriver. Altså det, og jeg personligt har jo ikke noget mod magt, altså, eller magtudøvelse for den sags skyld. Jeg elsker det sådan set. Jeg har nydt rigtig godt af meget, meget magtfulde chefer. Ikke? Det er jo, når magten degenereres, at jeg bliver fortvivlet. Ikke? Og når man pludselig opdager, at den degenererede magt har nogle meget, meget alvorlige konsekvenser for nogle magtesløse individer. Mm. Ikke? Det er der, at det bliver forskrækkeligt, og hvor jeg ikke oplever, at det er en del af den danske kultur, som jeg er født ind i og holder rigtig meget af. Ikke?
Mm.
Men ud over det, så havde jeg havde forventet, min største frygt gik på, at jeg ville opleve en massiv shitstorm fra mænd, ikke? Som ville kalde mig kønsforræder. Og det har jeg ikke fået.
Nej.
Altså ikke en eneste henvendelse eller kommentar noget sted fra nogen mand, som siger, at det her er et kønsforræderi. Ikke? Og det glæder mig selvfølgelig rigtig meget, fordi jeg opfatter det som et signal på, at dette ikke er en kønskamp, men en kamp for ordentlighed, ikke? Og retfærdighed og sådan noget. Og de fleste protester, jeg har oplevet, har været fra kvinder, og fra to fløje, altså kan man sige dem fra højre, som ikke kan forestille sig, at der kan være ofre for magten, og de ofre kan være unge kvinder, fordi unge kvinder kan jo bare sige fra. Ikke? Og så fra venstrefløjen, de der ikke kan forestille sig, at kampen for rimelighed kan gå på tværs af køn. Ikke? Altså dem, jeg egentlig ofte betragter som salonfeminister, ikke? Som hellere vil tale om kvoter og patriarkatet og toksisk maskulinitet, end om de egentlige ofre og magtstrukturerne. Ikke?
Hur kändes det att vara en sån här whistleblower? Alltså, du måste ju ha sovit svårt på nätterna, alltså dåligt på nätterna. Har du tvivlat och tänkt så här, har jag kanske fel? Eller varför gjorde jag det här? Och borde jag varit tyst? Och hur kändes det?
Ja, jag har tvivlat mycket på mina egna motiver, på om jag har sett riktigt och så vidare. Jag har haft... hvad hedder det, søvnløse nætter og virkelig gode nætter, hvor jeg har sovet helt trygt. Ikke? Så det er bølget frem og tilbage. Altså, jeg har været bange for at miste alt. Altså, alle mine venner, mit job, min familie. Ikke?
Har du mistet noget da?
Ja, jeg har mistet mange venner, eller bekendte, burde jeg måske kalde dem. Ikke? Og jeg tror også, jeg har mistet noget anseelse. Ikke? Og så har jeg fået nogle nye venner. Og måske vil jeg sige, at det, jeg har vundet mest af, det er måske selvrespekt.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Synet på Grønland som en underskudsforretning har jo også konsekvens imellem danskere og grønlændere.
Der er helt sikkert noget, der bør graves op i forhold til at finde ud af, hvad Danmark i virkeligheden har fået ud af Grønland.
Har Grønland altid været en udgift for Danmark, spurgte DR. Med utgangspunkt i kryolitten i Sør-Grønland, så følger vi pengesporet fra et hull i den grønlandske undergrunnen til finansmenn som ser tigeten og den danske stat, skriver DR. Og så påstås det i løpet av den dokumentaren at regner om til dagens kurs har danskene tjent 400 milliarder. Det har en regnet ut i dokumentaren. Men så kommer dagen derpå. Først så sier altså Mytte B. Egde, som statsleder på Grønland, at det Danmark som har tjent de pengene, minimum 400 milliarder kroner, sier han. For det også andre miner, og man kan saktens grave det fram. Mens ekspertene på den andre siden kaller dokumentaren for misvisende og villedende, og sentrale kilder har vært ute og sagt, og bare rett og slett slakta, dokumentarens premiss, som blant annet økonomiprofessor Torben B. M. Andersen, som også medvirker i dokumentaren. Og det kom midt inn i en nok så heftig krig, vil jeg nesten si, om historien om Grønland og Danmark, Hassan.
Ja, ikke kun om historien Grønland og Danmark, men også om fremtiden for Grønland, fordi der skal være valg i Grønland om et øjeblik, og det valg kommer jo til at inkludere løsrivelsen, den komplette løsrivelse fra Danmark i en eller anden form. Og så alt det med Trump og amerikanerne, skal Grønland være en amerikansk stat, eller hvad skal der ske i fremtiden, ikke? Beløbet 400 milliarder er angiveligt fuldstændig skævt, ikke? Altså, det drejer sig snarere om et eller andet sted mellem 11 og 14 milliarder omregnet til nutidskroner, som man har tjent i de 130 år, man har bedrevet minedrift. Men den grønlandske statsleder påstår altså, at selve den danske velfærd er skabt af den grønlandske kryolit, ikke? Og det skaber lige nu stor debat og meget splid, og ja, altså det er helt oppe på højeste niveauer, på de højeste navler, at debatten kører, fordi det kræves nu fra politisk side, at de ansvarlige chefer på Danmarks Radio skal gå af, ikke? Kulturministeren har krævet, at Danmarks Radio træder frem og udtaler sig om det her. Det bryder jo med de her armslængdeprincipper, vi har for medievirksomhed i Danmark, men det viser jo noget om, hvor intens det er, og hvor væsentligt det er for os, det her. Ikke? Altså, det handler jo om, ikke kun om fremtiden, om Grønlands forhold til Danmark og Danmarks forhold til Grønland. Det handler også om den danske selvforståelse i relation til Grønland. Ikke? Så man mærker jo virkelig, hvordan det sidrer lige nu.
Vad Danmark har att göra nu är att försöka hålla två bollar i luften. Å ena sidan erkänna då, ja, vi har betett oss som kolonialherrar, men ska det här verkligen få så stor betydelse så att Grönland inte längre vill hänga ihop med oss i Danmark? Och det är en ganska svår balansgång, tänker jag, därför att nu måste ju danskarna visa stor respekt för Grönland.
Samtidigt så är det mycket i den historien här också, och jag läste ett intervju med Nikolaj Andersen Olsvik som är halvt grönländer i Vikenavisen. Han har skrivit en bok, En god blandning, som utkom i fjor. Och där han också beskriver ett aggressivt förhåll till Danmark som också är på många måter modna under flera tiår och som bland annat har skapat en politiker som utbeägde. Og der historier også bliver brugt og vridt på, ifølge han.
Ja, men det der jo er i den her sag, det er ligesom vi talte om i den foregående sag med forlaget og whistleblower, hvad hedder det, indholdet af det at være whistleblower, så er det også en kompleks sag, ikke? Fordi man jo fra dansk side helt sikkert har begået kæmpe store fejl og overgreb. Ingen tvivl om det. Samtidig så har man jo også fra dansk side ønsket at udvikle Grønland i en retning, som var bedre for grønlænderne. Altså de to ting kan godt eksistere sideløbende. Ikke? Man har jo postet enormt mange penge i at opbygge et skolesystem, et hospitalsvæsen, nogle boliger, der var rustet til de kolde vintre og sådan noget. Det har man jo også gjort, selvom man også har tvangsforflyttet befolkningsgrupper, tvangsflyttet børn fra Grønland til Danmark for at gøre dem danske, og tvangsopsat spiraler i 143 kvinder uden samtykke. Ikke? Men hør her, det er 143 kvinder. Ikke? Det er ikke et folkemord, som det bliver kaldt det her. Det er et overgreb. Ingen tvivl om det. Man opsatte spiraler, fordi befolkningstallet var ved at komme ud af kontrol ude i bygderne. Ikke? Og ekstremt unge kvinder blev gravide uden for ægteskabet. Mm. Og det ønskede man fra dansk side at regulere af idealistiske årsager, men også fordi det var enormt dyrt, ikke? At få alle de her børn uden for ægteskabet, fordi de krævede så omsorg fra staten og så videre. Ikke? Så det er komplekst det her, men det er klart, at man kan jo ikke fra dansk side acceptere, at der kommer anklager om folkemord og anklager om at hele den danske velfærdsstat er bygget op af grønlandske kryolit, når det ikke passer. Altså, det går jo ikke. Og det der giver jeg dig ret i analysen fra hvad hedder det, forfatteren Hilde, ikke? At det er, altså man bruger enhver ting som ammunition i en ekstrem aggressiv bekrigelse af alt dansk, ikke? Og jeg tænker, hvorfor? Mm. Altså, hvad skal der komme ud af det? Ikke?
Men det finns en historie här som Hilde, som inte pratar om, som Hilde började med här, och det är att en representant för Dansk Folkeparti och även en från Liberal Allians tycker att man ska avskeda, fjärna redaktören för den här dokumentären. Vad är det för syn på den fria pressen?
Det är helt
absolut. Ja, ja.
Och det är också ett tecken i tiden på hur man betraktar journalistik idag. Alltså bara väck med dem om de kommer med någonting som är obehagligt. Yeah. Eller rent av fel. Det är inte så att det ska regleras av journalisterna själva, utan de ska bara bort.
Det är många autoritära nu som får en helt ny och fin verktygkasse som man kan bruka när man vill.
Ja, jeg vent nu lidt. Altså, ja. Prøv at høre, det er nogle politikere, der udtaler sig som enkelte individer. De har ikke magt til at fyre eller ansætte.
Ja, men at de ens tycker, at de overhovedet bare siger.
Jeg er enig i, at det er et brud på armslængdeprincippet. Fuldstændig enig, ikke? Men prøv at høre, I bliver også nødt til at forstå, at det er en højspændt situation i Danmark lige nu, ikke? Hvor man faktisk oplever, at der en ekstremt diskuteret dokumentarfilm viser sig at være et manipuleret partsindlæg, ikke? Det er jo voldsomt. Altså, prøv at høre, lige nu der står man jo med det danske rige, som igen smuldrer, ikke? Altså, ligesom det gjorde, da Danmark mistede Norge, eller da Norge blev selvstændigt, ikke?
Da vi blev fri.
Nej, det jeg vil sige var, da vi mistede Skåne, Halland og Bleking, ikke? Eller Island, eller Slesvig-Holsten, eller de vestindiske øer, eller Guldkysten. Man kan bare blive ved, ikke? Altså,
men nu skal vi snart ind i Nordisk Union, så bliver vi store igen.
Ja. Ja, ja. Men altså, prøv at høre, jeg synes personligt, at man skal få gang i en ordentlig skilsmisseproces, ikke? Altså, hvor man simpelthen anerkender, at det grønlandske ønske er selvstændighed, og man bakker op om, at det skal være en god proces, ikke? Altså, jeg forstår ikke længere, hvad interesserne fra Danmark skulle være i Grønland. Altså, hvad er det for nogle arktiske interesser, Grønland har, eller Danmark har, undskyld? Det er jo ikke, altså, skal vi strække os i det uendelige for amerikanerne og købe skibe og fly, som ligesom skal dække en kystlinje deroppe, som er umulig at dække, og altså, jeg forstår ikke længere, hvor protesten ligger andet end i det følelsesmæssige. Ikke?
Det er derfor, man skal høre på Riksrådet og høre denne terapisamtale.
Men en fråga her er vel også, hvem som grönlänningarna vill att ska skydda dem och vem som ska vara dem, deras liksom närmaste partner om och när det nu sen blir självständigt. Mm. Alltså vill ett självständigt Grönland verkligen vara under ett amerikanskt beskydd eller vill de hellre på något sätt fortsätta vara under danskt eller europeiskt skydd på något vis?
Nej, de har ju tagit kontakt med EU. Så det är ju samtaler där.
Eller nordisk kunde man också drömma om.
Denne uken ble det også presentert et tosiders lovforslag fra republikaneren Earl Buddy Carter om å døpe Grønland om til Red, White and Blue Land. Jeg trodde først det var satire, men nei. Så jeg tenkte det var på tide å gå ut på noe som gir en litt god følelse rundt Amerika. Kanskje som en slags motvekt til denne episoden med Bo Kaspers Amerika.
Jeg legger brevet på låden. Sitter i bilen ett tag. Backar den ut från garaget. Strax innan natten blir dag. Kör några varv runt rondellen. Och sedan ut ur stan. Passerar gränsen som gör det. Vända tillbaks
Amerika. Amerika. Amerika.
Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og fra NRK, SR, DR og YLE. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio.
Det der til at lukke op og skide i, det er jo sindssygt. Jeg vil gerne have, at du prøver at gætte, hvilken historie de her kommentarer refererer til. De reaktioner på historien om, at Københavns Kommune har brugt 28.000 skattekroner på tre kunstværker med forstenet lort.
Dårlig stemning.
Hvor vi dykker ned i ugens dårlige stemning og konfronterer dem, der står bag dem. Kunne man ikke sådan have skrevet en virkelig skarp satirisk anmeldelse uden hendes bryststørrelse og herkomst?
Der er dårlig stemning.
Jeg er snart færdig, fordi jeg bryder mig ikke om, hvis det ender med, at jeg skal indrømme, at jeg har lavet fejl.
Lige nu i DR Lyd.
Nu kommer der en radioavis, og bagefter 2 timers direkte P1 Morgen.